och kväll och välkomna till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Inspelningstekniker i Värnamo, kyrka är Lennart Johansson. Nu ska få lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka, det enligt Matteus evangelium. Det är Håkan Sundliden som håller dessa bibelförklaringar på tisdagar klockan 18.30. Och så sänder vi dem veckan efter här i närradion på måndag och mellan klockan 19.20. Vi har kommit till del 4 i bibelförklaringarna och här är då som sagt Håkan Sundliden.
Ja, välkomna igen till bibelförklaringen som vi har påbörjat här över Matteus evangeliet. Roligt att se så många här och välkommen till dig som sitter vid radioapparaten också. Hoppas att vi ska få en fin stund i Guds ord tillsammans. Låt oss be. Herre, så tackar vi dig för att vi får komma inför ditt ansikte och att vi får lyssna efter ditt ord. Över det ord som du har gett oss genom skriften och det ord som du också vill ge var en av oss som personliga tilltal. Tack Herre att vi får förvänta oss att du är mitt ibland oss och att du vill välsigna den här stunden. Herre, vi har kommit tillsammans i ditt namn för att rannsaka skrifterna och för att lära känna dig och din vilja allt bättre. Så därför så överlåter vi oss i dina händer. Amen. Ja, tänk att vi hann igenom hela kapitel 1 förra gången. Det var inte dåligt. Jag måste säga att jag överträffade mig själv och så tänkte jag, tänk om man kunde hinna igenom hela kapitel 2 den här gången. Då slår det alla rekord, men jag lovade inte. Däremot så var det som så, vilket har påpekats också, att i förra tisdagen så hade vi 5 stycken punkter genom vilka Gud talar till oss. Därför att när man läser Matteus kapitel 1 och 2 så ser man hur Herren talar till Josef framförallt men även till andra på olika sätt. Och då räknade jag upp 4 sätt och glömde bort det femte. Eller om vi inte hann med det, vi kan låta det vara vilket som. Men de 4 sätt som nämndes, det första var ju att Gud talar till oss genom historien. Och där är ju släkttavlan i det första kapitlet ett historiskt register så att säga. Att Guds son är förankrad i historien och att Gud har verkat också tidigare i historien. Det andra sättet det är att Gud talar genom drömmar. Det tredje sättet är att han talar genom sina änglar. Och det fjärde sättet är att han talar genom skriften. Och det kommer vi få se många exempel på under de här förklaringarna. Hur Gud talar genom gamla testamentets skrifter. Och det femte sättet som jag inte fick med det är att han talar genom sin son. Han talar ju framförallt genom sin son. Ni vet, det står så här i Hebreerbrevets första kapitel. Jag tror det är första versen till och med, så att själva Hebreerbrevet börjar på det sättet. Sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, så har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Det är alltså Hebreerbrevet 1:1. Och det är ju det som är det fullständiga talet till oss så att säga. Han talar till oss på många olika sätt, men framförallt så talar han tydligast på ett fullkomligt sätt genom Jesus Kristus. Och då tänker vi inte bara på det som Jesus Kristus säger och det som han undervisar, att det i hans tal skulle finnas Guds ord, utan allt det han säger är ju Guds tilltal. Han är ju Guds messias. Han är ju Gud själv. Och därför så talar inte bara det han säger, utan hela hans liv och levande talar. Så att när vi kan förstå, se och förstå hur dan Jesus är till sinnet, när vi kan lära känna hans känsloliv, för det kan man ju läsa mellan raderna i Matteus evangeliet och i de andra evangelierna också såklart, så kan man lära känna honom. Man kan nästan komma honom så nära i vissa berättelser att man som sagt uppfattar hur han uppfattade saker och ting, även om det inte står i texten. När vi lär känna hans väsen, hans personlighet, ja, då lär vi känna Gud själv. För Gud talar till oss genom sin sons personlighet. Och alla händelser, alla mirakler som vi ska se framöver, det visar ju för oss hur den Gud är. Låt mig bara nämna som ett sånt exempel som det där med brödundret. Då när vi ska tolka brödundret, när vi kommer så långt, då undrar vi hur kunde det räcka till så många människor. Och vi tänker att det var ju fantastiskt att Jesus kunde göra det här undret, och han måste vara Gud. Men om man tränger in i det och försöker lära känna Guds väsen i den berättelsen, ja, då kan man komma fram till den slutsatsen att Gud bryr sig om människor när de är hungriga. Och så kan man alltså tränga in i, och så kan perspektivet öppna sig mer och mer ju mer vi tränger in i skriften. Tänk om det var så enkelt att han gjorde brödundret därför att han tyckte synd om dem för att de var så hungriga. Tänk om det vore så enkelt. Ja, varför inte? Martin Luther säger till oss att vi dagligen ska tacka Gud för hus och hem och kläder och bröd, mat. Så det är ett väldigt nära liggande perspektiv, som ett väldigt närgånget perspektiv. Att också det materiella goda, det är sånt som Gud ger till oss och som avslöjar hurudan han är, hur mycket han älskar oss. Så när vi förstår att Gud talar till oss genom sonen Jesus Kristus, då får vi med oss väldigt mycket. Den som har sett mig, säger Jesus, han har sett fadern. Och där i ligger ju själva hemligheten. Nu var det som så att vi slutade förra tisdagen med det här reflektionscitatet. Det var första kapitlet, vers 23. Där det står, se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Emanuel. Och så slutade vi med att konstatera att visst, vi kan söka Gud och försöka få gemenskap med Gud. Men när Matteus presenterar evangeliet för oss, då är det omvända perspektivet som gäller. Det är Gud som kommer till oss. Det är han som söker människornas hjärtan. Det är han som vill komma in i människors liv och hålla måltid med dem. Det är han som söker oss. Och så fortsätter det. Och det kan du gott tänka på när du går in i din bönekammare och vänder dig till Gud. Och du ska börja åkalla Gud, och du ska liksom påkalla hans uppmärksamhet. Kära vän, du behöver inte mer än att vända dig till Gud, så är han omedelbart närvarande med hela sin änglaskara. Han stod och knackade på ditt hjärtas dörr innan du ens kom på tanken att du skulle vända dig till honom och be till honom. Det är evangelium, och det är det evangeliska perspektivet. Hans namn, Emanuel, betyder Gud är med oss. Och det var därför som profeten hade benämnt honom Emanuel. Nu så handlar ju det där också om jungfrufödseln. Och jag lovar att vi måste ta några minuter till jungfrufödseln, för det är så svårt att förstå sig på den. Först då vill jag bara visa de här verserna, som visar att Matteus helt klart syftar till en jungfrufödsel. Så att vi inte är oklara på det. Titta i det första kapitlet, vers 18. Med Jesu Kristi födelse gick det till så. Och här har vi nu själva syftet. Han vill alltså förklara hur det här har gått till. Och så står det, hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans, alltså legat med varandra, så visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Tydligare än så kan det inte sägas. Du har det också i vers 20. När Herrens ängel talar till Josef i drömmen, så säger han, Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru. Ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Det går inte att misstolka det. Eller du ser i vers 25. Men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och honom gav han namnet Jesus. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son. Och vi ska också titta, om du håller kvar fingret här, i Matteus evangeliets första kapitel, för vi ska ju strax gå tillbaka dit. Men jag vill läsa två versar i Lukas evangeliet. Också där det första kapitlet. I vers 27 så står det, det här är alltså när ängeln Gabriel kommer till jungfrun Maria i staden Nazaret i Galileen, står det i vers 27. Och så står det i vers 31. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Och Maria i vers 34 säger, hur ska detta kunna ske? Ingen man har rört mig. Ängeln svarade henne, den helige ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Så jag menar att de här fem bibelverserna, förutom det profetiska ordet hos Jesaja, visar att evangelisterna är ganska tydliga på den här punkten. Det handlar onekligen om en jungfrufödsel. Och då finns det naturligtvis några invändningar när man läser i bibelkommentarer till den här tanken. Och det är framförallt fyra stycken invändningar, och jag vill ha med dem också för att du ska förstå att tankar som du själv kanske har haft runt jungfrufödseln inte är så märkvärdigt. Det är ganska naturligt att man undrar hur det här har gått till. Det är ju till och med så att det finns åtminstone en, kanske flera svenska biskopar som har ifrågasatt jungfrufödseln. Och då har man ifrågasatt jungfrufödseln därför att man menar att den är oförnuftig. Det går inte att tro på en sån sak. En modern människa stöter på intellektuella hinder när man kommer till talet om jungfrufödseln. Och det kan väl tänkas att det är så, men då måste jag få svara på det genom att säga att vi inte kan och bör tolka Bibeln på ett sådant sätt så att vi upphäver det som faktiskt står. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Jag tror att till och med att det var första samlingen vi hade. Så sa jag det att när rabbinerna skulle tolka skriften, så kan de ju vara ganska vidlyftiga med sina tolkningar. Man kan hamna både här och där och olika varianter. Men det finns en gemensam överenskommelse. Man får aldrig tolka skrifter på ett sådant sätt så att man faktiskt upphäver det som står. Och om man förnekar jungfrufödseln, och det får vara hur rationellt som helst i resonerandet, så har man faktiskt upphävt bibeltexten. Och då kan man fråga sig om det är en god bibelteologi att man anpassar Bibeln till vår egen tid. Ja, men om varje tid, för tiderna förändras ju, ska anpassa bibelordet till sin egen tid, då kan man ju fråga sig hur tungt bibelordet egentligen väger för en kristen människa. Så jag menar att det ska mycket till för att säga emot Bibeln. Då har man sagt egentligen mera om sig själv än vad man har sagt om Bibeln. En annan sån där invändning som har använts är det att ja, jungfrufödseln, det var en berättelse som finns också i andra religioner. Och det finns berättelser i andra religioner om hur gudar också inom den romerska mytologin kommer ner och parar sig med mänskliga kvinnor och så vidare. Och att det här skulle vara en sån berättelse bland alla andra. Nej, jag tror inte det. Därför det här är inte en berättelse bland alla andra. Och mig veteligt så finns det inte någon berättelse som handlar om att Gud själv har inkarnerats, alltså blivit en människa. Även om det finns berättelser om hur gudar har parat sig med kvinnor, så finns det ingen berättelse där gudomen själv har blivit en människa. Dessutom i en judisk miljö utav alla miljöer. Den judiska miljön som höll Gud så helig så att man inte ens uttalade hans namn. Du vet, när det står om Guds namn, det finns ju olika namn på Gud va, men det som är hans egen namn, när det står i Gamla testamentet, så har judarna lärt sig att inte uttala det. Man får inte ta hans namn i sin mun, för Gud är helig och upphöjd. Han är skild ifrån allt det som har med det världsliga och jordiska att göra. Så när man uttalar Herrens namn så hittade man på ett uttal som man vet var ett nonsensuttal som inte betydde någonting. Man sa Adonai. Forskarna menar att det riktiga namnet skulle vara Javé. Jag vågar ta det i min mun. Innan man trodde att det var Javé så trodde man för 100 år sedan att det var Jehova. Men det har ju visat sig att det sannolikt inte var Jehova utan det var Javé. Och det är det som Guds namnet som brukar synas i kyrkor. Jag vet inte om vi har det just här i kyrkan. Jag ska inte springa och leta efter det nu heller. Men att det i den judiska miljön skulle vara så att Gud blir människa. Ja, men det saknar motstycke vilka märkliga berättelser man än skulle hitta på annat håll. Ett tredje argument som brukar användas emot jungfrufödseln, det är det att läran om jungfrufödseln inte fanns med i den första kristna förkunnelsen. När jag säger den första kristna förkunnelsen så menar jag i själva missionsbudskapet. Alltså när apostlarna gick ut i romarriket och predikade evangelium, då predikade man att Jesus är Herren. Man predikade att hans död och hans var för vår skull och hans uppståndelse var för vår skull. Men man hade inte jungfrufödseln med i den förkunnelsen. Och då har det använts som ett argument emot jungfrufödseln att eftersom de första kristna inte hade med det i sin förkunnelse så har det inte ägt rum. Men då vill jag bara vända på det och säga att det är ju inget argument. Det är förvisso sant att det inte fanns med som så att säga något bärande element i den första kristna förkunnelsen. Men det betyder ju inte att det inte har hänt. Tvärtom är det ju så att de allra första kristna, jag tänker nu på Matteus och Markus eller Lukas framförallt, de har ju med det i evangelieboken. Och likaså kyrkofäderna, de allra äldsta kyrkofäderna, till exempel Ignatius som var biskop i Antiochia. Han föddes år 30. Alltså han föddes medan Jesus verkade. Han dog 115 eller 117 som martyr på Colosseum i Rom. Han har skrivit 4 brev. Han har skrivit 7 brev. Bland annat så ska han ha skrivit 1 brev till Efesierna och 1 brev till Smyrna. Och i de breven så talar han om jungfrufödseln. Så det finns med där. Även om det inte har förts fram som en del i själva kerygmat, i själva budskapet. Det fjärde argumentet när det handlar om jungfrufödseln, det är att det här ordet i Jesaja kapitel 7, som på hebreiska heter ha-alma, det kan betyda ung kvinna eller jungfru. Och då finns det moderna bibeltolkare som ser det som en öppning. Nämligen på så sätt att man säger att det måste inte nödvändigtvis betyda att hon är jungfru. Utan det betyder bara att hon är en ung flicka. Till det kan dock sägas flera saker. För det första, det här ordet ha-alma, det förekommer 7 gånger i Gamla testamentet. Och alla 7 gångerna. Är det uppenbarligen en jungfru som det syftar på. Jag ska visa på ett sånt bibelställe. Det första gången som det förekommer i första Moseboks 24 kapitel. Första Mosebok 24. Vers 16. Det handlar om Isak som är ute efter en hustru. Och så står det då om Rebecka i vers 16. Det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna, Ha-Alma, som ingen man hade kommit nära. Och på samma sätt ser man att det är i de andra sju bibelställena, till exempel vers 43, där i samma kvinna. Det står inte jungfru, tror jag, i vers 43. Nu slog jag igen Bibeln. Men det framgår så att säga av sammanhanget att det syftar på en ung flicka, alltså en jungfru. Dessutom, det ung kvinna kanske står. Dessutom så kan man kanske säga så här, att den tidens moral var annorlunda jämfört med våran. Det var tämligen självklart att en ung tonårstjej på den tiden också var jungfru. Det tredje argumentet är det att när Gamla testamentet översätts till grekiska, för se, ungefär 200-250 före Kristus, så var det grekerna som hade världsherravälde. Det var alltså de som regerade över hela regionen och som försökte, Alexander den store var ju den som försökte bygga upp det som sedan skulle bli romarriket. För romarna tog över kanske ungefär 100 före Kristus, tog över efter grekerna. Men då 200 före Kristus så var det grekiska världsspråket, och då översattes Gamla testamentet till grekiska. Och när man kom till det här stället i Jesaja 7, vers 14, om Ha-Alma, då översattes det till grekiska till ett ord som heter parthenos. Och parthenos kan bara betyda jungfru. Så att det är tydligt att 200 år före Jesus så uppfattade man att den här versen skulle syfta på en jungfru. Och det är också det som gör att Matteus så frimodigt kan ta den versen när han citerar sedan i Matteus evangeliets första kapitel. Han menar att den versen i Jesaja 5:14 som handlade om en jungfru som skulle föda ett barn, och att det skulle vara ett tecken. Själva jungfrufödseln skulle vara ett tecken. Den versen, det kapitlet, det handlar om när Guds messias skulle komma till jorden. Och så citerar han det, och så berättar han hur det hade gått till när den helige ande kom över jungfru Maria. Så där tycker jag nog att vi har talat tillräckligt om jungfrufödseln. Jag kan också citera här ifrån Romarbrevets första kapitel. Det är när Paulus skriver till de kristna där. Då så säger han i vers 3 om Jesus att han är av Davids ett efter sin mänskliga natur, men som efter anden, den helige ande, har bevisats vara Guds son. Och tack vare de här berättelserna, både i Matteus evangeliet och andra bibelverser som vi har tittat på när det gäller Jesu Kristi födelse, så får vi fram läran som säger oss att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. 100% Gud, 100% människa på en och samma gång. Och då vill jag bara stryka under det avslutningsvis, att den läran om Kristus, kristologin, om hans dubbla naturer, hans gudomliga och hans mänskliga natur i en och samma person, Jesus från Nazaret, den läran är inte en efterkonstruktion. Och på samma sätt när vi kommer till läran om treenigheten och en del andra läror, det är inte läror som de kristna har tvingats formulera efterhand, utan de finns ju här ifrån början. Det var sagt redan till jungfru Maria, och det är därför som man låter det komma upp till ytan i form av läran om Kristus eller läran om treenigheten. Så det är viktigt att förstå att det händer först, och sen formuleras det muntligt, sen formuleras det slutligen också skriftligt. Så att vi inte tänker, som det ligger nära till hands för oss västerlänningar, att tänka att själva skriften här är källan. För skriften är ju resultatet av någonting som har hänt innan det skrevs ner. Så var det med det. Då tror jag vi ska ge oss på kapitel 2. Och kapitel 2, det handlar ju då om Jesu barndom. Och vi ska dela upp det här kapitlet i åtminstone 3 stycken delar, så att vi tar en bit i taget. Och den första delen, det är verserna 1-12. Och om vi skulle sätta en rubrik på det, så skulle jag bara sätta den rubriken där de vise männen säger: vi har sett hans stjärna gå upp. Den andra avdelningen, också det hämtat ifrån, vill jag också sätta en liten rubrik på, hämtad ifrån själva texten. Det är verserna 13-18. Och den rubrik som jag tänker på, det är det som står i slutet på vers 18. Ut ur Egypten kallade jag min son. Och resten av kapitlet kan vi rubricera också med de slutorden i andra kapitlet, nämligen orden: han skulle kallas Nazaré. Så låt oss ta det här nu en bit i taget, och får vi se hur långt vi kan hinna. Det första som jag vill säga, och som kanske förvånar lite grann om ni inte har hört det förut förstås. Det står så här i vers 1. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, se då kom visa män från östern till Jerusalem och frågade, och så vidare. Då skulle jag bara vilja säga det inledningsvis här, att Jesus föddes sannolikt år 7 före Kristus. Det kanske låter lite märkligt, men det är mycket troligt att det var på det sättet. Det står ingenstans i Bibeln, om det är nu någon som blir lite nervös här, det står ingenstans i Bibeln att han föddes år 0. Utan det där med den tideräkningen, den kristna tideräkningen, den gjordes av en munk i mitten på 500-talet efter Kristus. Så den kristna kalendern som vi har den nu, den blev till närmare exakt 526 efter Kristus. Och det var en munk som hette Dionysos som hade fått i uppdrag att föra över den gamla romerska kalendern till en ny kristen kalender. För nu var ju romarriket kristet. Och då har det visat sig nu i modern forskning att han förmodligen inte hade säkra uppgifter i alla stycken, utan att han har kommit lite fel. Så man tror att Jesus kan ha varit född någonstans mellan år 4 före Kristus eller till 7 före Kristus. Jag ska strax tala om varför jag skulle vilja ha 7 före Kristus och inte 4. För 4 skulle kunna vara möjligt också. Det är nämligen så att vi vet om den här Herodes som står omnämnd här i första versen, kung Herodes, att han dog år 4 före Kristus. Och Jesus föddes ju under kung Herodes tid och fick ju fly på grund av kung Herodes. Så han måste ju ha varit född innan kung Herodes var död, det vill säga innan 4 före Kristus. Den där Herodes, kanske ska säga någonting om honom också innan jag kommer tillbaka med det med födelsåret. Det är alltså den Herodes som står omnämnd här som också kallas för Herodes den store. Och Herodes den store, han var halvjude kan man säga. Han kom utav edomitisk släkt, eller från idumierna som de hette vid den här tiden. Och de höll till öster om floden Jordan. Man kan se det på kartor. Det som hände ungefär på 200-talet under Maccabeernas tid var att idumierna införlivades med tvång i det judiska folket. Så denne Herodes eller hans släkt som var av edomiterna, de tvångsinförlivades in i det judiska folket. Och därför så var han jude kan man säga, utan att egentligen vara jude. Och han iakttog ju inte de judiska traditionerna och sederna och bruken. Men han räknas ändå som någon sorts jude. Tyvärr får man väl säga, för han var ju en skurk utan like. När romarna hade upprättat sitt rike och kejsarna började komma på plats, så var det en romersk kejsare som år 40 före Kristus utnämnde Herodes till lydkonung över Israel. Så han skulle vara någon sorts kejsarens utsände till Israel. Och hans första uppdrag, det blev att han skulle erövra Jerusalem. Och han gav sig genast ut i krig. Och han lyckades då också erövra Jerusalem 37 före Kristus. Och han ställde till med ett blodbad bland Jerusalems invånare. Och lät mer eller mindre slakta hela den styrande aristokratin, alltså saddukeerna i Jerusalem. Vilket bara det gjorde att han var känd redan från början. Man brukar dela in hans regeringstid i tre perioder. Alltså från 37 när han kom in i Jerusalem och så 10 år framåt till 27 ungefär. Som var en tid som präglades av mycket stridigheter. Där det var ständiga attacker så att säga. Ifrån judiskt håll också. 27 före Kristus till 13 före Kristus lugnade ner sig. Då hade Herodes den store kontroll över läget. Och det var under den tiden som han påbörjade och genomförde en rad byggnadsprojekt. Han var känd som en stor byggherre. Bland annat så gav han sig på att renovera och att bygga ut Jerusalems tempel. Det där Herodes tempel som det kallas ibland felaktigt för det tredje templet. Egentligen så är det andra templet. Därför att efter den babyloniska fångenskapen, när judarna kom tillbaka efter de där 70 åren till Israel och till Jerusalem, ungefär 560-570 före Kristus, då byggde kung Zerubabel upp Jerusalems tempel. Så det fanns ett tempel, men det var inte så stort och det var inte så utbyggt och inte så pråligt. Så att när Herodes nu kom till makten så grep han sig an det där. Och han är känd för en mycket speciell byggnadsstil. Han hade stora stenblock, kanske en meter höga och 2,5 meter långa. Och rejäla, tjocka, kanske uppemot en meter på bredden också. Den typen av klossar är införlivade i Jerusalems tempel. Och det är de som har kommit fram också vid klagomuren. För klagomuren, som ni ser den på nyheterna, om ni tittar noga på den så ser ni stora stenblock. Det räknar man med ursprungligt ifrån den här tiden. Den här Herodes den store, han har liknande byggnadstid på andra ställen. Han byggde också en, hur på att säga, sommarstuga. Men jag ska egentligen säga kanske reträttplats. Sommarstuga där nere, det är alltså samma sak som vinterstuga. När det blev för varmt så drog de sig ner mot öknen. Och där nere vid öknen, inte så långt ifrån Jeriko, så finns det ett stort klipp. En klippavsats som kallas för Masada. Och jag vet inte om ni har talat om Masada. Den borgen där uppe som han byggde, den finns fortfarande kvar. Och där kan man gå upp och titta. Det är oerhört fascinerande. Det hade Herodes den store som reträttplats. Inte bara vinterstuga utan också som reträttplats. Därför att han led nämligen av förföljelsemani. Han var livrädd för de som fanns runt omkring honom. Och det berättas bland annat att han lät avrätta mer än hälften av dem som satt i stora rådet. Han hade under den här åren låtit mörda mer än 300 officerare. Han avrättade sin egen hustru Mariamne. Han avrättade Mariamnes mor Alexandra och 3 av sina egna söner. Han led alltså av svår förföljelsemani. Så när vi sen kommer till det här barnamordet i Betlehem, så var det en bagatell för honom. Inte alls något konstigt när man tänker på vem som regerade och hur rädd han var för att någon annan skulle komma att ta makten. Så det här med barnamorden som verkar nästan överdriven händelse när vi läser det, är alltså snarast i historiskt ljus en bagatell. Man tror att på den tiden så fanns det ungefär kanske 20-30 barn under 2 år i Betlehem. Så det är den storleksordningen, och därför som det betraktades som en bagatell. Den här Herodes, han dog ju som sagt var 4 före Kristus. Och då delades hans lydrike upp i 3 stycken olika delar. Den äldste sonen, det är han som heter Herodes Arkelaos. Och han är faktiskt omnämnd i det andra kapitlet. Om ni ser framåt till den 22 versen. Då är Josef och Maria fortfarande kvar i Egypten. Och de vill ta sig tillbaka till Israel. Men, står det i vers 22, när han hörde att Arkelaus var kung över Judén efter sin far Herodes, då vågade han inte bege sig dit. Den här äldste sonen Herodes Arkelaus, han betraktades som lika grym som sin pappa. Dock mindre begåvad än sin pappa. Det vill säga en livsfarlig typ, med andra ord. Han hade inte ens kontroll på sina egna styrkor. Och var inte någon begåvad regent överhuvudtaget. Den sonen, han fick regera över Judén, Samarien och Idumeen. Alltså norra Israel och öster om floden Jordan. Den andra sonen, han hette Herodes Antipas. Och han var alltså en helbror till den här första. Han fick regera över Galileen och Perien. Och den tredje sonen heter Filippos. Och han fick en del småriken nordost om Genesarets sjö. Så där har vi då ringat in tiden. Och som sagt, var det med årtalet 7 ska jag strax komma tillbaka till. Men vi har också sett på Herodes. Nu var det som så att det fanns visa män. På grekiska heter de magoi. Alltså samma ord som du har i magiker. I den nya översättningen tror jag att det är översatt till stjärntydare. De höll till borta i nuvarande Irak, i tvåflodslandet. Och de hade sett ett fenomen på himlen. De hade sett en stjärna gå upp. Och så hade de dragit sina slutsatser utav det. De kände nämligen till berättelsen om Biljam. Om du håller kvar handen där i Matteus evangeliet, så ska du slå upp i 4 Mosebok. Kapitel 22, 23 och 24. Där kan man nämligen läsa om en siare. Eller en profet. Som heter Biljam. Och det var så att kungen i Moab, som kände sig hotad utav Israels folk när de skulle gå in i Israel. De kom ju nu från Egypten och genom öknen och ska in i Israel. Då står det i vers 3 att Moab fruktade för folket därför att det var så talrikt. Och det som händer då, det är att kungen i Moab kallar på den här siaren, den här profeten som heter Biljam. Och i kapitel 22, 23 och 24 så kan man läsa om Biljam. Och i kapitel 23 så kan man se att kungen i Moab mer eller mindre beställer en profetia från Biljam. Eller rättare sagt, han beställer en förbannelse över Israel. Man trodde ju på sånt vid den här tiden. Och så kommer själva budskapet där, ser ni i vers 7. Balak hämtade mig från Aram, Moabs kung från Österns berg. Kom, sa han, förbanna åt mig Jakob. Kom, fördöm Israel. Och så svarar han i profetian här. Hur kan jag förbanna den som Gud ej förbannar? Hur kan jag fördöma den som Herren ej fördömer? Och så vidare. Och när du kommer sen till hans fjärde profetia, i kapitel 24. Så står det där i vers 15 och följande. Så säger Biljam, Beors son. Så säger mannen med det slutna ögat. Så säger han som hör Guds ord. Lägg märke till formuleringen. Han som hör Guds ord. Och har kunskap från den högste. Han skådar syner från den allsmäktige när han faller ner och får sina ögon öppnade. Så kommer själva budskapet. Jag ser honom. Men inte nu. Jag skådar honom. Men inte nära. En stjärna träder fram ur Jakob. En spira höjer sig ur Israel. Och så vidare. Det här var förmodligen en känd profetia vid den här tiden. Som talade om ett tecken på himmelen. Och det här finns ju också i några andra profetier. Jag ska strax komma tillbaka till dem också, tror jag. Som handlar om hur ett ljus ska gå upp i hedna land. Jag ska bara säga det. Och då är vi tillbaka till det här med år 7. Att som sagt, de flesta trodde på astrologin vid den här tiden. Astrologin har ju det företrädet att i en tillvaro som är ostadig på många sätt, så betraktade man just planeterna och stjärnorna som de fasta punkterna i universum. Och därför så vände man sig gärna till planeterna och stjärnorna, och man såg hur de förflyttade sig, och man såg deras inbördes förhållande, och man tolkade det, och så överfördes det på händelser som sker i vår tid. Ja, ni känner ju till det, det finns ju fortfarande kvar. Men på den här tiden så var det levande och starkt över hela dåtida världen. Och de här astrologerna, de hade, kan man säga, sitt centrum i Babylonien. Och det var därifrån de här magikerna, de här stjärntydarna kom. Och i en av de kommentarer som jag har läst över Matteus evangeliet, den är skriven av en anglikansk präst som heter Michael Green. Han skriver så här. Om de olika teorierna när det gäller det här himlafenomenet. Nu har jag det inte ordagrant återgivet här, det är dessutom på engelska, men han skriver som så att forskare har räknat ut att år 7 före Kristus så stod Jupiter och Saturnus i samma bana. Och det kan man nog räkna ut inom modern vetenskap idag. Det hände tre gånger detta år, nämligen den 29 maj, 3 oktober och 4 december. Till saken hör att Jupiter betraktades som den kungliga planeten. Och Saturnus, det var symbolen för landet Israel. Alltså tolkningen är ganska given. När den kungliga planeten och Israels planet står i bana, då har en ny stjärnkonstellation gått upp. Och tolkningen är att en ny konung ska födas i Israel. Precis som Biljam en gång, ett par tusen år tidigare, hade profeterat om. Och det är också så det står i Matteus evangeliets andra kapitel och andra vers. När de här visemännen då kommer till Israel, var ska de gå om inte till Jerusalem? Om inte till konungen. Och så kommer de till konungen Herodes och så säger de: vi har sett hans stjärna gå upp och vi har kommit för att tillbe honom. Så beskrivs det. Ignatius, som jag nämnde om förut, han har skrivit i ett av de här breven på följande sätt om den här stjärnan. Det här är skrivet ungefär år 110. Och då citerar jag, för det finns översatt till svenska. Citat alltså. En stjärna lyste fram på himlen framför alla de andra stjärnorna. Dess ljus var obeskrivligt och dess nytändning bragte förvåning. De övriga stjärnorna, jämte sol och måne, stod i kör omkring stjärnan. Men denna överglänste dem alla med sitt ljus. Och rådvillhet uppstod varifrån denna nya stjärna så olik de andra hade kommit. Låt oss slå upp i Jesajas bok också. Jesaja kapitel 9 som vi har som episteltext eller gammaltestamentlig text på juldagen. Det är Jesaja 9 som börjar med de där orden. Det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat. Men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Och så kommer det. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Och så vidare. I vers 6. Ty ett barn blir oss fött. En son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsförste. Så skall herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike och så vidare. Herren Sebaots nitälskan ska göra detta. Det är rätt fascinerande att tänka dig att det här är skrivet ungefär 750 år innan Jesus föds. Och sen så uppträder det här stora ljuset just när han föds. Om det nu var så att han föddes 7 före Kristus. Men det här är ett incitament som gör att jag gärna lägger det till 7 före Kristus. För då skulle det stämma så väldigt bra. Och varför inte? I kapitel 60 hos Jesaja så har du en annan profetia. Som också den handlar om hur Herren ska komma till sitt folk. 60 kapitlet där börjar: stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig. Och sen då, här står ni: hedna folk skall vandra i ditt ljus och kungar i glansen som går upp över dig. Lyft dina ögon och se dig omkring. Alla samlas och kommer till dig. Och längre ner i vers 6. Skaror av kameler ska övertäcka dig. Unga kameler från Midjan och Efa. Från Saba ska de alla komma. Guld och rökelse och myrra, står det i Matteus. Skall de bära fram. De ska förkunna Herrens lov. Och så vidare. Och i vers 9b. De för med sig silver åt guld. Och guld åt Herrens, din Guds namn. Åt Israels helige, ty han förhärligar dig. Och så vidare. Så det var förutsagt att det skulle komma hedna folk. Och uppvakta Jesus. Där han ligger som nyfödd i krubban i Betlehem. Ja, vi är ju fortfarande på vers 1 och 2 här i andra kapitlet. Men vi måste nog ta lite mer om vers 1 i alla fall. Jag tänker på själva orten här, Betlehem. Det var nämligen också förutsatt att när Messias kommer så ska inte bara hans stjärna gå upp. Utan han ska födas på en bestämd plats. Han ska födas i Betlehem. Och det finns en rad olika bibelställen som talar om Betlehem. Första gången som Betlehem nämns överhuvudtaget i Gamla testamentet är i Första Mosebok kapitel 35. Och vi behöver kanske inte gå igenom allt det här i detalj och läsa om det, men det kan vara ändå intressant att se vad som hände första gången. Det var nämligen när Jakobs hustru Rakel skulle föda. Då så står det i vers 16, alltså Första Mosebok 35:16, att de bröt upp från Betel. Och när det var ett stycke kvar till Efrata Då födde Rakel och förlossningen var svår. Då det var som svårast sa barnmorskan till henne: var inte rädd, också den här gången får du en son. Men när hennes själ skulle lämna henne, ty hon var döende, då gav hon honom namnet Benoni, och det betyder min smärtas son. Men hans far kallade honom Benjamin, som betyder min lyckoson. Så det var alltså platsen där Rakel gav sitt liv till Benjamin, för att han skulle få leva vidare. Vi kan också bläddra till första Samuelsboken, alltså förbi Moseböckerna och förbi Rut. Josua, Domarboken, Rut, så kommer första Samuelsboken. Där kan man läsa i 7:e kapitlet. Förlåt, andra Samuelsboken ska det vara. Vers 12. Ja, nu ska vi se här. Nu är jag inte riktigt nöjd med mig själv. Sa jag första Samuelsboken 16:4 på det första? Det sa jag inte, va? Nej, jag förväxlade två bibelser. Men första Samuelsboken 16:4. Där har vi det första stället som jag tänkte på. Första Samuelsboken 16:4. Det är alltså när Herren säger till domaren Samuel att han ska förkasta Saul. Att han har förkastat Saul. Och så står det i slutet på vers 1. Fyll nu ditt horn med olja och ge dig av. Jag ska sända dig till Betlehemiten Isai. Det är Davids far, Jesse Isai. Jesse rot och stam. Betlehemiten Isai. Ty en av hans söner har jag utsett åt mig till kung. Så då kommer Samuel med sitt oljehorn och ska utvälja och smörja en ny kung, som alltså är född i Betlehem. Där har du Betlehem återigen som en viktig stad. Sen kommer vi till andra Samuelsboken kapitel 7. Och där talar Gud till David och ger honom löfte. Och så står det i slutet på vers 11. Andra Samuelsboken kapitel 11. Nu förkunnar Herren för dig att Herren ska bygga ett hus åt dig. När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, ska jag efter dig upphöja den avkomling som ska utgå ur ditt liv. Och jag ska befästa hans kungadöme. Och i vers 14. Jag ska vara hans fader och han ska vara min son. Det är så Herren själv som talar. Herren ska, hur konstigt det än låter, ge ett hus, ge ett Guds hus, ge ett tempel till folket. Och det templet är ju Jesus Kristus själv. Det är ju han som är templet som ges till oss. Och det står i vers 14 att han ska vara vår Gud och den här sonen ska vara Guds son. Och i vers 16, ditt hus och ditt kungadöme ska bestå inför mig till evig tid. Ja, din tron ska vara befäst för evig tid. Så det här är de nyckelställen där Betlehem nämns. Och så finns det ett ställe till. Och det är det som Matteus citerar. Nämligen ifrån Mika kapitel 5 vers 2. Och vill du inte slå upp det, så har du ju det i Matteus evangeliet vers 6. Där står, nu läser jag ifrån profeten Mika: men du Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig skall det åt mig komma en som skall härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Alltså det står att han är preexistent. Han har funnits innan han föddes. Innan han blev människa så fanns han. Gudasonen. Därför ska han överge, står det i vers 3, de fram till den tid då hon som ska föda har fött och så vidare. Han ska alltså födas i Betlehem, står det i Mika. Och när man kommer till, jag tror inte jag tar mig tid att slå upp det, för jag ser att tiden drar ju iväg. Eller också så gör vi som så att jag slår upp det, så avslutar vi med det här. I Johannes evangeliets 7:e kapitel. Där står det i vers 42. Eller vers 40, 41, 42. Att det var diskussion bland folket. Om den här Jesus, vem han egentligen är. I vers 40, några i folkhopen som hade hört honom tala sa, han är verkligen profeten. Och i vers 41, andra sa, han är Messias. Och då säger andra, ja, men Messias han kommer väl inte från Galileen. Säger inte skriften att Messias ska komma av Davids släkt och från Betlehem, den stad där David bodde? Och så uppstod för hans skull delade meningar bland folket. Ja, det är ju sant. De hade ju rätt båda två, för Jesus kommer ju både från Betlehem och ifrån Nazaret. Han är född i Betlehem, men han blev inte där många dagar. Men han kom sedan också till Nazaret, fast det hinner vi ju inte med nu, utan det får vi ta tag i nästa gång. Låt mig bara få avsluta med att säga att Justinus martyren, som är en av de tidiga kyrkofäderna, han föddes år 100 efter Kristus och dog 165. Han har skrivit en del skrifter som finns bevarade. Och han talar om den plats där Jesus föddes, om Betlehem, och om till och med kunde peka ut platsen. Och Origenes, också en stor kyrkofader som skrev ungefär 100 år senare, han skriver att den platsen där Jesus föddes, den är väl känd. Och nu talar vi inte om orten utan själva födelseplatsen. Och så berättas det också i historieböckerna att kejsar Hadrianus omkring år 130 efter Kristus planterade en Adonislund. Alltså en lund till minne av guden Adonis på den plats där Jesus föddes. För att man på så sätt skulle förinta den kristna tron. Men samtidigt så pekar han ju ut platsen. När sen den kristna tron inte bara blev accepterad utan påbjuden av kejsar Konstantin, då byggde kejsar Konstantin en kyrka på den platsen där Adonislunden hade legat. Den så kallade födelsekyrkan som invigdes år 339 efter Kristus och som finns kvar än idag. Och dit kan man också åka och titta på platsen. Amen.
Lyssna till bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka. Det har varit Håkan Sundliden som leder denna bibelförklaring enligt Matteus evangelium. Du kan lyssna till det direkt i kyrkan på tisdagar klockan 18:30 och här i närradion på måndagar klockan 19. Det var del 4 vi har hört. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson och det här var ett program från Värnamo församlings närradio. Härefter så kommer vi att lämna över till sändning ifrån missionskyrkan där du får höra deras söndagsgudstjänst. Ha en skön och välsignad vecka.